En podcast från Aftonbladet.
Ja, Makoto, du är långt uppe i norr, i Bodø. Det är polcirkeln, va?
Ja, precis. I alla fall norr om norra polcirkeln. Jag tror att om man skulle gräva ett hål rakt igenom jorden över till andra sidan så hamnar man ändå på Antarktisk kust. Så att det är väldigt långt norrut.
Väldigt långt norrut. Det är där tågen slutar här för mig. Så får det bli då.
Jag tror inte ens det finns tåg här uppe.
Jag tror att det finns tåg till Bodø just. Jag tror att det är där rälsen tar slut liksom.
Så kan det kallas i varje fönstret ut till Lofoten. Ja. Så
att... Mysigt. Har ni fint väder?
Ja, jätteklar himmel. Ska tydligen ha funnits goda möjligheter till norrsken igår, sa en norsk journalist och meddelade det för Pep Guardiola på presskonferensen här. Det är för att Manchester City är på plats som jag är på plats här också. Då. Han hade sett norrsken förr, varit i Lofoten förr och allt möjligt och älskade norra Europa, sa han.
Ja, det finns någonting med det. Hörru, nu då kör vi stille på det, va?
Det gör vi.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Ja, men då så. Vi har en del att gå igenom, du och jag, Makoto. Därför att vi är liksom mitt i fönstret nu. Det är ett av de svalare fönstren. Alltså januarifönstren brukar inte vara så heta, men det här är ett av de svalaste fönstren jag tror att vi någonsin har upplevt, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, alltså så här. Nu var det väl i för sig i och med att det var typ Jonakus Yasare och Lukas Bergvall som var snackisarna som vi i Sverige tyckte det var ganska hett. Men jag skulle säga att det fönstret var ju betydligt mycket svalare än det här hittills. Eller jag kan ha fel.
Alltså det kanske är, men jag tycker det är liksom, det händer ingenting. Det är inte bara i Premier League det inte händer någonting. Det händer jättelite i Italien, det händer jättelite i Spanien. Men ja, vi kommer till det. För det händer åtminstone lite grann. Och du är ju bevakare Manchester City. Det är laget som väl kanske har gjort mest, i alla fall mest uppseendeväckande affärerna det här januarifönstret. Man har tagit in Semenyo från Bournemouth och nu är Mark Gahey på plats också från Crystal Palace till Oliver Glasners stora förtret, får man verkligen säga. Att riktigt saftigt kontrakt fick han dessutom.
Ja, Glasner var ju väldigt besviken och gjorde ju ganska klart direkt där att jag lämnar till sommaren. Sen utifrån vad han sa på den här presskonferensen var det ju till och med lite lössnack om kommer han få sparken nu? Men han sitter ju kvar för stunden. Man är ju inte glad när de tappade Mark Gahey och även då tappade Essie i somras och så vidare. Och de har ju inte haft en bra form heller. Så. Pep Guardiola betydligt mycket nöjdare, kan man väl lugnt konstatera. Han tackade ju ledningen för att ha löst det här. Mm. Men konstaterade väl också att vi hade kanske inte haft en chans att värva honom om han hade haft ett lite längre kontrakt med Palace. Nu när det var 6 månader kvar så gick det faktiskt att lösa, och det gjorde ju det med både ekonomiska incitament men också faktumet att Mark Gahey väldigt gärna ville flytta till City och spela för dem, och Guardiola lyfter att han kan användas i vänster och höger och så vidare också, så att vi får se exakt vad han har för plan med den engelska landslagsmannen. Men det var ju en välbehövlig värvning för dem utifrån skadesituationen de har i försvaret.
Ja, det såg inte toppen ut i lördag, som man säger så, mot Manchester United. Det var ju en riktig överkörning, så att, och inte minst försvarsspelet var ju under all kritik stundtals i den matchen, så att där kommer ju Mark Gahey göra skillnad, verkligen. Vi bara konstaterar det då, se när Gahey får göra sin debut. Jag vet inte, han kan väl spela redan nu är det ikväll, är det, va?
Han är inte här, ja, inte så vitt jag såg på träningen i alla fall. Den som däremot är här är ju Abdulkadir Kusanov, och även, lyssna på det här, en uzbekisk journalist som hade rest i 31 timmar bara för att bevaka Kusanov.
Ja, det är starkt.
Ja, det blev man imponerad av. Han fick ju in en fråga till Guardiola där, och som var ändå förvånansvärt också. Han sa så här, ja, matchen mot United, det händer. Och sen började han dra någon liknelse med Carlos Alcaraz som kan finslipa sin serve på sin offseason. Där han konstaterade att vi kan bara typ kasta in Max Allain från Watford och hoppas på det bästa. Mm. Så han verkar inte helt nöjd med skadeläget och nästan lite smått uppgiven över att ja, det kommer att vara dippar när det är så mycket matcher och så mycket skador. Ja. Så det hade han. Av den anledningen just Guehi in är ju viktigt på alla sätt och vis för dem.
Så är det. Det är också lite speciellt. Vi kan väl stanna kvar lite by Bodø innan vi tar oss vidare. Speciellt med Haaland och Oscar Bob. Man säger, det är två norrmän i City-truppen. Det har varit mycket uppståndelse kan jag tänka mig.
Ja, Haaland har ju varit mycket uppståndelse kring och många som vill få en skymt av. Han sprang runt där i varm mundering på träningen och det har varit väldigt mycket snack om hans svaga målform, om att han ska vara lite sliten eller en biten. Pep sa han har sovit fantastiskt och är superredo. Oscar Bob å andra sidan är ju skadad. Och framförallt så ryktas han ju bort i och med då värvningen av Semenyo som de har gjort. Och när han fick en rak fråga på det om Oscar Bobs framtid så han bara, jag vet ingenting. Han är skadad, att han inte är fit och då är han inte tillgänglig. Och sen blir han kvar i fönstret, jag har ingen aning.
Nej.
Så det var verkligen bara sarg ut på den frågan när han fick det. Och mycket talar väl för att Oscar Bob kanske är den som får flytta på sig då i och med att det kanske är lite för många yttrar i truppen när Semenyo har kommit in och du har Savinho, Cheiki, Marmouche som kan andas av kanten, Foden, ja, Doku. Det finns ett ganska bra utbud av offensiva pjäser i det där laget, så att för Bobs skull så kanske det är bäst med någon form av lånedeal eller flytt här under vintern.
Så är det ju. Och Manchester City, ja, men de ligger ju lite efter nu i tabellen. De kommer ju behöva stabilisera upp det där spelet och de ska ha någon chans på ligatiteln, men här och nu så ser det ju ut som Arsenals att förlora. Vi kommer till Arsenal lite längre fram här. Vi bara konstatera att August Priske lämnar Djurgården och drar till Birmingham. Det kan bli spännande att se vad han ställer till med i Championship.
Jag tror han passar ganska bra i Championship. Alltså, till att börja med så just August Priske är ju en ganska unik forwardstyp. Väldigt rolig att se på planen. Han har ganska god teknik och näsa för målsätt i liksom hans på något sätt, vad ska man säga, spinkiga längd. Otroligt, vad ska man säga, down to earth person generellt också. Men sen märker man väl att såklart han som 21 år gammal blir pressad av allt det här snacket om 100 miljoner hit och 200 miljoner dit och hela den biten. Han är en ganska vardaglig kille i grunden. Det känner man väl av när man pratar lite kort med en civilklädd Priske där i samband med Djurgårdens träningsmatchpremiär här förra veckan. Nu verkar det bli Birmingham. Det är många som reagerar på att prislappen är mycket lägre än det som Bosse Andersson har sagt att den skulle bli om då de här 70 plus bonusar stämmer.
Det är ändå
jag
ganska
håller
bra
med
slant
om att den är lägre än man tänker sig, framförallt om det är så att Midtjylland sitter på en vidareförsäljningsklausul som är ganska saftig också i den dealen. Men samtidigt så är det ju också ganska svårt att hålla kvar en spelare som kanske är inställd på att han ska ta nästa kliv i karriären. Jag vet inte hur bonusarna ser ut, de kan ju vara kanon för Djurgårdens del. Om jag hade varit i Djurgården hade jag ju förhandlat in en väldigt saftig återköps eller liksom vidareförsäljningsklausul. För Birmingham värvar inte Priska för att han ska vara kvar och bli en klubbikon. Priska flyttar inte till Birmingham för att bli en klubbikon i Birmingham. Det är jag ganska övertygad om. Utan det är ju ett fönster rakt till Premier League eller till någon annan större liga i framtiden. Och vi vet att Championship-klubbar kan ta betalt för sina spelare. Så att det kan nog mycket väl vara ett tresiffrigt belopp som Djurgården har förhandlat fram. Bara att det är inbakat i bonusar och med inbakat i att Priska faktiskt ska leverera här.
Så kan det vara. Så kan det vara. Vi tar oss till Spanien då. Det har varit mycket, mycket prat om Vinicius Junior i Real Madrid sedan Arbeloa tog över. Eller ja, det har varit prat om Vinicius typ varenda dag de senaste 3 åren. Men Arbeloa verkar ju ha, för det var ju prat om att Vinicius var på väg ut, han skulle lämna, det var bästa tiden att sälja. Vem skulle liksom, vart ska han någonstans? Vem kan ta den här Galacticon som han ju är på alla sätt och vis? Men Arbeloa har ju liksom varit väldigt tydlig med att han måste ha kvar Vinicius.
Ja, men det är ju bizarrt den, vad ska man säga, glazing som pågår från Arbeloa mot Vinicius Junior. Det är mycket man har att säga om hur Arbeloa har hanterat det här jobbet hittills. Då syftar jag inte bara den här cupsortin mot Albacete utan generellt den här ingen spelare kan göra fel, det allting är mitt fel och jag skyddar spelarna. Det finns olika sätt att göra det här på. Så här, José Mourinho var en mästare på att sätta sig själv i fokus och skydda sin spelargrupp utan att framstå som att han står under spelarna.
Mm.
Det Arbeloa gör och det han har signalerat hittills är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Där vi dök upp ett klipp här i El Chiringuito som hade haft några mickar på där på träning när Vinicius Junior och Arbeloa pratar för sig själva och Vini säger att vi måste ha någon form av bötesystem generellt liksom för i gruppen. Och Arbeloa säger, ja men vadå, du är kapten, du kan dela ut böter. Till att börja med, Vinicius Junior är inte ens första kapten i Real Madrid. Och vilken tränare säger åt sin spelare, kan inte du bara dela ut böter till folk? Och kombinera det med att Arbeloa också, när han fick någon fråga om Vinicius Junior, säger, jag kommer aldrig någonsin bänka honom, för vi behöver honom i varje match. Alltså jag köper logiken i att han alltid kan förändra en matchbild och han behövs och kanske ska spela en större roll än vad han gjorde under Xabi Alonso. Men någon måtta får det ju finnas i den, jag vet inte vad man ska kalla det som Arbeloa håller på med, men någon form av taktik är det ju inför att de ska försöka förlänga det där kontraktet. Men ja, hittills långt ifrån övertygad av Alvaro Arbeloa och hans approach till det här jobbet och rollen som Real Madrid-tränare. Vi får se om han blir motbevisad på den fronten. Vi får se om Vinicius Junior lever upp till de extremt högt ställda förväntningar som Arbeloa ändå lägger på honom i det han säger konstant. Mm.
Har det redan börjat pratas om alternativ till Arbeloa?
Det gör det väl hela tiden. Alla får ju fråga. Jürgen Klopp pratas det om hela tiden. Klopp påstår att han inte har fått någon fråga, att det inte är aktuellt och det bara är media som spekulerar. Men det finns ju medier och trovärdiga håll som rapporterar att han ändå skulle vara sugen och att det är ett drömjobb för honom. Den jag inte vill räkna bort till sommaren, eller om det faktiskt skulle gå så pass dåligt att Arbeloa får kicken när säsongen är slut, det är José Mourinho.
Mm.
Och alltså, han påstår ju själv att jag inte är intresserad av docusåper, så att du frågar inte mig om det här. Men samtidigt, det är en av få tränare som Florentino Perez varit genuint nöjd med. Han har varit kopplad tillbaka till Real Madrid förut.
Aha, det varit...
Och han skulle inte tappa det där.
Nej, det hade ju varit...
Så mer och mer av mig tänker, hade det varit så dumt?
Man vill ju åtminstone se det. Alltså bara för, ja, absolut. Bara alltså, för underhållning.
Underhållningsperspektiv, ja, alla dagar i veckan. Men nu menar jag liksom ett sportligt perspektiv för Real Madrid. Det är inte helt...
Nej, jag...
I det här läget, vem annars ska ta
jag för?
Jag tror ju inte på Klopp i Real Madrid, för att det är en trupp som inte vill springa.
Nej, precis. Och det är också en klubb där tränaren inte riktigt har den statusen. Alltså spelaren har alltid högre status än tränaren på något sätt.
Arbeloa har ju köpt den.
Ja, men så är det väl lite grann. Tränare kommer och går liksom, men stjärnor består på något sätt. Och... Det har liksom allt...
Ja, fast i Real Madrid så är ju inte, ska ju inte heller någon stjärna vara större än klubben, och det har man varit väldigt tydliga i sättet när man har sålt spelare, typ Cristiano Ronaldo en gång i tiden, att det, du kan vara vem som helst, du kan fortfarande lämna Real Madrid om stjärnorna står rätt eller fel, eller vad man nu ska säga. Så, men det som händer, det finns också olika sätt på att ge övermakten till en spelartrupp. Carlo Ancelotti var en mästare på att ge makt i spelartrupp samtidigt som man ändå hade någon form av, vad ska man säga, aura och status själv. Zinedine Zidane, samma sak. Alla tränare som fick ta över efter Ancelotti, de har ju misslyckats på att de har kommit in med taktiska idéer och funderingar. Och sen kan man ju absolut påstå och hävda att det har byggts upp en träningskultur och en miljö i den klubben med Ancelotti tidigare och allting, som inte är överhuvudtaget lätt för en tränare som har taktiska ambitioner att komma in i. För de är ganska bortskämda, den där gruppen.
Mm. Ja,
och det finns inte heller några tydliga ledare som på något sätt tar tag i det och ställer en kravbild. Bara sättet de hanterade busvisslingarna och buropen, några av de mest extrema man har sett hemmapubliken göra mot Real Madrid, det där som skedde mot Levante här senast, när ja, alla spelare buades ut när de ropades upp inför avspark. Det var typ bara Mbappé och Gonzalo Garcia som klarade sig kvar utanför det liksom. Jag vet inte varför Mbappé klarade sig. Det är för att han gjort massa mål, antar jag. Men
han,
det finns missnöje.
Ja, det gör det. Nej, men alltså jag tänker, alltså så här, Jürgen Klopp hade varit... Det man ska veta, alltså han framstår, han är ju liksom en varm och bullrig och allt det där personlighet, men det man har, när man lyssnar på spelarna i Liverpool som hade honom när han kom in, så är det ju verkligen inte en tränare som du kan ställa några krav på som spelare, utan det är, han är stenhård, och det är liksom så här, du testar hans gränser en gång och det gör du inte igen liksom, för att det är liksom en det är ju en ganska, han kan vara ganska läskig också, tror jag.
Alltså, Klopp hade satt halva Real Madrid-truppen i exil efter en vecka.
Ja, men det hade clashat något fullständigt, vet, en sån som Mbappé, om han ska springa runt och bestämma vad de ska göra, det kommer inte funka. Så att
det finns ju jättelösa rykten om Luis Enrique.
Det hade varit jättekonstigt, eller?
Alltså, Luis Enrique har ju en historia i Real Madrid. Han har ändå spelat för klubben. Alltså innan han då gick till Barcelona. En av få som har gjort den vägen.
Men han är ändå en Barcelona-ikon. Ju. Mer, alltså, han är ju inte en Real Madrid-ikon.
Real Madrid-förflutet. Alltså, men också så här, med tanke på att han ville att Mbappé skulle pressa, och det gick inte så jättebra. Nej. Så det där perspektivet, så är jag tycker det är ett mysterium hur Real Madrid ska hantera det här, för de har byggt ett monster till trupp som är, alltså, otämjbart. Och om du ska tämja det här monstret, ja, då måste du ha en tränare som får mandatet och förtroendet från Florentino Perez. Och det, ja, då ska du trampa på tår på ganska många stjärnor. Det är vissa som säger, det som måste bort är Vini Junior, det är Hansa Pide. Jag tror inte att det är en så pass enkel lösning. Men jag tror att man har byggt upp en kultur som tillåter Vinicius Junior att styra bäst som han vill. Som tillåter Jude Bellingham att göra precis vad han vill. Som tillåter Kylian Mbappé att göra precis vad han vill. Och det visar ju sig här och nu inte vara så bra. Xabi Alonso var egentligen klippt och skuren, och man tittar på vad han faktiskt gjorde för resultat. Han hade ju lika bra poängfacit som Hansi Flick hade under samma antal matcher när han tog över. Mm. Vilket är ganska bra med tanke på hur lyckad Hansi Flick har varit i Barcelona. Så att, ja, svårt att se att de ska hitta något bättre än där de nyss sparkade.
Ja, faktiskt. Vi kan väl ta oss till Barcelona då, för där har det också rört sig upp lite känslor. Och det handlar om en 18-årig dro, eller hur man uttalar det. Dro till och med. Som sitter på ett utgående ungdomskontrakt, jättetalang då från akademin, sägs nobba en kontraktsförlängning med Barcelona. Så gör man väl inte?
Vi har ju sett det här förut. La Masia-produkter som känner att gräset är grönare någon annanstans i jakt på A-lagsspel och väljer att flytta. I fallet Drå så har han ju en utköpsklausul i sitt kontrakt på 6 miljoner euro. Det är ju inte mycket pengar.
Nej, det är inte.
Och det som har hänt är att han då känner att i sin nummer 10-roll att han inte har tillräckligt goda möjligheter att få A-lagsspeltid med den konkurrensen som finns. Han då också ganska mycket styrd av hans agent, som är ingen mindre än tidigare spanjol mittfältaren Ivan de la Peña, har pushat på att han kommer lämna Barcelona på den här klausulen. Och det här kom ju som en bomb i varje samtal. Det var ingen som förväntade sig att dra överhuvudtaget, den här lilla timida glada killen skulle bara dra. Paris Saint-Germain verkar det bli. Jag vet inte riktigt hur möjligheten till speltid under Lucho där kommer att öka jämfört med det han har fått i Barcelona. Men Hansi Flick ska ju ha blivit genuint ledsen över det här. Han gick ju ut på en presskonferens här och sa att vi måste komma ihåg att alla som unga spelare som är här eller vill till Barcelona, de måste 100% vilja spela och representera FC Barcelona. Och det var ju väldigt tydlig signal till Drå, som dessutom nu uppges vara helt i exil. Han får inte träna med resten av gruppen, han får träna på sidan av. Släpps inte in i faciliteterna i väntan på att det kan bli en flytt. Och det här har ju på något sätt, det dök ju upp här efter Supercup-finalen att Rafinha hade ju fixat ihop en tårta där till Drå som fyllde 18 där på flyget hem. Och det har väl rapporterat att det här var någon sorts sista försök från spelargruppen att övertala Drå att, men du är en del av oss, en kvar. Nu verkar det ändå som att Drå, styrd av De La Peña, som även har varit agent till flera andra spelare som Barcelona haft mer eller mindre stora problem att förhandla kontrakt med, ska bort i alla fall. Och absolut, Barcelona som lag här och nu försvagas inte av att Drå försvinner. Men det är ju faktumet att det är en ung talang man har lagt tid på, som fått starter i La Liga, som man har en stor förhoppning och tro på, som väljer bort dem för PSG för en struntsumma i sammanhanget. Och ja, det är den stora snackisen i Katalonien just nu, kan man väl lugnt konstatera.
Mm. Ja, det blir intressant att följa den där typen av tonårstalanger i jättelöfterna. Det är ju också de som har en tendens att vara allra hetast på transfermarknaden och gå för de där utlösa överpriserna. Så vi får väl se.
Alltså, det är lite Elias Moriba-känsla över det här. Och det var ju en sån, men han hade ju fått nästan mer A-lagsförtroende och var i ett läge där Barcelona var svagare. Men han tog ju lönechecken och drog det första han kunde göra. Och han drog väl till och med på fri transfer, om jag inte missminner mig helt. Det gick inget bra för Elias Moriba sen, om man tittar på den potential han hade där och då. Alltså en abil karriär, absolut. Men inte den nivån han kanske hade kunnat ha i Barcelona om han hade varit kvar. Men det är intressant just, Barca har ju ett problem där, och nu snackas det ju om även kanske att de ska sälja Marc Casador som inte har fått någon form av speltid, och den kan man ju också förstå. Men när du har en jättefin akademi blir det svårt kanske att ge alla speltiden de behöver och förtjänar i det här läget. Och då kan det bli knivigt, och då kan sådana här situationer uppstå.
Så är det. Vi tar oss...
Just det! Ja. Marc-André Ter Stegen ska ju till Girona, det verkar ju vara överens nu.
Ja, då får han spela lite fotboll.
Ja, inte flytta så långt heller.
Nej, precis. Det lär väl inte räcka för att slå sig in som startgubbe till VM kanske, men ja, någonting måste han ju hitta på med sin tid, så är det ju. Vi kan väl slänga in lite andra rykten då. Bournemouth verkar ha gjort klart med en ny mittfältare från Ferencvaros som heter Alex Tott. Vad har vi på honom?
Who? Ja, jag har faktiskt noll på honom. Var du på honom?
Nej, ingenting. Jag bara noterar att Bournemouth har värvat en mittfältare. Alex Tott.
Ja, han kommer ju säkert vara kanon eftersom att det är Bournemouth.
Ja, men det är det man känner. Jag bara säger det nu liksom, för att vi kommer prata jättemycket om honom till nästa januari när han har gjort fullständig succé.
Så vi kan claima att vi hade koll på Alex Tott redan nu.
Ja, jag såg honom i Ferencvaros, va?
Ja, alltså tydligen enligt de här, vet du, de CIS, det här Football Observatory, är han rankat som den 32:a bästa alltså U20-spelaren i världen.
Ja, nej, han ska väl vara 20 prick, va?
Defensiv typisk... mittfältare, spelat i Europa League, ordinarie i Ferencvaros, den ungerska storklubben. 10,4 miljoner pund verkar han kosta.
Mm. Alltså det, de kommer trippla, fyrdubbla, femdubbla det priset på 12 månader. Watch them.
Ja, ung 20-årig defensiv mittfältare som kommer till Bournemouth här liksom. Ja, det där kommer de att kunna casha in på i framtiden.
Köp aktierna nu. så säger vi. Tott. Konstaterar att Paquetá jobbar fortfarande på en flytt bort från West Ham. Det är fortfarande Flamengo som hägrar. Jag konstaterar att diskussionerna fortsätter där. Det är väl en del ekonomiska aspekter som ska redas ut, men vi räknar väl med att Paquetá kommer lämna för Brasilien här om inte allt för länge.
Jag tror jag sagt det i den här podden eller i något annat sammanhang, att det är väl det bästa för alla parter och bara någonting de helt enkelt får se till att lösa.
Vi skulle till Arsenal också ju. De har en ny försvarare på radarn. En mittback som kan spela vänsterback, kan du tänka dig. Nu har jag tappat bort namnet, men...
Tänker du på Valdepeñas, eller?
Ja, precis.
Real Madrid-produkten.
Är det så? Ja. Valdepeñas, så heter den. Varför skrev jag inte upp det? Jag tänkte att jag bara skulle kunna plocka det i huvudet. Det kunde jag inte. Men, det kanske är för... Jag vet... De vill bara ha fler sådana, helt enkelt.
Alltså, Valdepeñas finns ändå en logik. Det här är ändå en spelare som inte har slagit igenom i Real Madrids A-lagen. Han gjorde en match här i ligan när de hade total skadekris på vänsterbackpositionen och ingen tillgänglig. Då fick Valdepeñas starta och han skötte ju sig. Och jag tycker det är ganska intressant att ingen visste vem Victor Valdepeñas var innan den matchen. När han spelade den så var plötsligt halva Bundesliga ute efter honom. Dortmund och Bayer Leverkusen och allt vad det var, och nu verkar ju Arsenal vara i den bilden också. Jag har ju bara sett honom som vänsterback, ska säga, eftersom att jag inte har sett så mycket mer än den matchen han spelade då i Real Madrids A-lag, och där var han ju bra, som sagt. Men om Arsenal värvar honom, då är det ju kanske snarare för att ha på tillväxt. Då är det inte en spelare som ska gå in och vara utslagsgivande i ett A-lag här och nu. Så den kan jag på något sätt köpa om Arsenal lyckats lösa en sån värvning. För det är inte tänkt för A-laget här och nu. Det finns en framtidstänk med en sån rekrytering. Sen är det ju uppenbart, tycker jag, på alla sätt att visa att Arsenal här och nu är i ett läge där allt som spelar roll är att täppa igen. Jag har inte rättat mig om jag har fel. Finns det någon annan anledning som har rapporterats eller som känns trovärdig gällande varför Berecchiese har fått så lite speltid förutom faktumet att han gjorde en försvarsmiss i typ den senaste matchen han spelade?
Jag vet inte.
Nej, det är ju ett ganska stort mysterium just nu i Arsenal varför han inte överhuvudtaget verkar ha något förtroende kvar för Mikel Arteta. Och det enda man kan liksom hamna i är att han gjorde den här defensiva missen för inte så länge sedan som på något sätt då kanske, men det låter för bizarrt för att vara sant.
Ah, nej, det tror jag inte på. Det måste vara, alltså, det man ska komma ihåg i det här skedet av säsongen, att när det är spelare som fattas vid olika tillfällen eller som har som man tycker, varför spelar inte den och den, det är många som är slitna och de har sina liksom de här, vad heter det, stadierna som man befinner sig på, vilken grad kroppen befinner sig, hur nära man är att skadas och så vidare, så att det är väldigt mycket sånt som man då inte har koll på. Även om en spelare inte är skadad så kan man ligga på gränsen om man ser på olika mätningar att här är risken förhöjd för att han ska dra på sig mjukdelsskador då liksom. Så att jag tror att det är väldigt mycket sånt i många klubbar där man tycker att det roteras märkligt. Men det finns andra spelare i Arsenal att hålla koll på. Till exempel Nwaneri som sägs vara på väg till Marseille på lån för att få lite mer speltid än vad han har fått i Gunners den här säsongen.
Ja, han behöver verkligen flytta på sig för att han har ju inte ingått överhuvudtaget i Artetas planer. Och för Arsenals skull så hoppas jag väl att det är på ett lån då, för att det är en väldigt spännande spelare. Absolut, det tycker man bara ska casha in och gå vidare ifrån. Den spelare som borde ingå i Arsenals långsiktiga planer, precis som jag tycker att Miles Lewis-Skelly borde göra det även om haft en jobbig säsong hittills på individuellt plan då, på planen. Så, men ja, Marseille, alltså skicka någon på lån till Frankrike är ju inte en dum idé. Titta på vad Endrick har gjort, bara när han fick lite förtroende. Helt sinnessjuk start på sin tid. Ja. Han är ju helt fenomenal när han plötsligt fått lite förtroende. Fått tillbaka glädjen och kaxigheten igen på ett sätt som är väldigt kul att se. Och det hade ju kunnat bli bra för en Vaneri också. Komma in där under De Cherby och få lite förtroende. Hitta tillbaka till fotbollsglädjen och få se fotbollsplan och dagsljus igen. Jag är för den lösningen. Hellre att han går på lån till Marseille än att han går till Bournemouth som det var snack om innan, skulle jag säga.
Även Zinchenko har ju varit ute på lån då till Nottingham Forest, har ju inte fått speciellt mycket speltid där. Sägs nu vara på väg till Ajax. Det kanske kan få fart på karriären igen.
Ja, det blir någon form av stabilitet och vinnarskalle som jag tror att Ajax ändå skulle må bra av att få in. De har ju haft en ganska jobbig säsong generellt. Nu har de ju kokat ihop ett hel japanskt mittbackspar i alla fall, beroende på om man använder Tomiyasu. Men Tomiyasu och Itakura har det ju försvaret där. Så att jag hoppas att de får ordning på det. Men de är ganska defensivt präglade. Så Zinchenko in där borde väl ändå ge lite rutin och kvalitet som de skulle kunna behöva i det där gänget.
Ja, så är det. Vi, på tal om rutin då, så kan vi väl ta oss till Chelsea där, som har den yngsta truppen i Premier League, och där rutin kanske framförallt saknas i backlinjen. Det såg ju
vart i seger. Aging men, psyk. De behöver inte rutin än, det kommer på sikt.
Ja, så är det ju. Kanske kan Jeremy Jaquet få rutin på sikt, för det har han ju inte så mycket av än. Den unge mittbacken från Rennes som sägs vara på väg in till Chelsea.
Ja, de vill ju ha en mittback, men det är ju en jättelovande försvarare, men finns det någon garanti att han kommer att funka bättre än vad andra unga mittbackar de har värvat från Frankrike har gjort? Jag tänker på Benoît Badiachil, jag tänker på Axel Disasi, till viss del Fofana också i den ekvationen, även om han kom från Leicester. jag vet inte, Jack är ett jättespännande spelare, men är han en garanti på något vis att göra Chelseas försvar så mycket bättre? Det är inte jag helt säker
på. Alltså han är 20, det finns inga 20-åriga mittbackar som är garantier.
Nej, men alltså, han är ju en typisk Chelsea-värvning i alla fall. Det är ju ja, jätteuppenbar värvning för deras väg.
Man tyckte att De Ligt var som en garanti när han var väldigt ung mittback när han lämnade Ajax då,
De Ligt och gick till. Har också en annan, alltså där man kanske ändå blev lurad av auran på honom. Han var en kaptensbindel i Ajax som tonåring. Man såg den här försvarsgeneralen som bara stod pall för allting och verkligen kunde liksom sammanfoga ett försvar och vara en ledare. Det är den Matthijs De Ligt jag såg i Ajax i alla fall. Tyvärr har han ju inte riktigt motsvarat det sen. Han har ju varit en otroligt duktig mittback. Lite för benägen att spela handboll i eget straffområde ibland. Men han, just den där biten, där tyckte han hade en annan aura. Men det kanske var att man blev liksom lurad av den glansen och liksom skenet som ändå jag tycker att Matthijs De Ligt gav.
Vi kan väl slänga in här då bara innan vi... Ja, vi har en liten uppdatering på någonting vi pratade om innan. För det dök upp precis här att Fulham har hört av sig till Manchester City angående Oscar Bobb.
Jaha.
Så att det kan bli en flytt där. Han är väl hamstringskadad så att vi får se... när han är tillbaka i spel då, men Fulham kan ju vara ett intressant alternativ för honom. De behöver bredda sin trupp lite grann, även om de har några yttrar som har gjort det väldigt bra, kanske framförallt Harry Wilson.
Ja, men också utifrån hur de verkar se på spelare som kommer in på lån, och då tänker jag ju på Jona Kusiasares högt begränsade möjligheter han haft under hösten. Hade jag funderat både en och två gånger innan jag går på lån till Fulham.
Det är väl vad han har presterat också. Men sen har han fått lite minuter nu på slutet, Kusias här ändå. Fick väl ett inhopp i helgen här, även om det var typ en minut eller sådär. Han är där i alla fall.
Jag brukar ju alltid hävda att det här med speltid för yngre spelare är något överskattat kontra träningsmöjligheter med väldigt bra spelare. Men i fallet lånas ut, då känner jag att det som måste vara prioriterat om du lånas ut är att vara bofast i en startelva och få förtroende som du inte skulle fått om du var kvar i din klubb. Och det vet inte jag om. Det är därför jag blir lite förvånad ibland när det sker de här låneövergångarna inom Premier League till liksom klubbar i mittenskiktet där verkligen inte speltiden känns särskilt garanterad, där det inte är liksom tydligt att du kommer få en större roll. Jag är inte säker på att Oscar Bobb kommer att starta varje match för Fulham om man kommer in på lån. Så att jag hade ju funderat både en och två gånger.
Mm. På tal om att inte starta varje match, Raheem Sterling han startar inte varje match för Chelsea. Han har inte ens varit i närheten utav truppen.
Han är lika mycket i exil som Drå är nu.
Ja, precis. Där pratas det om ett lån till Napoli. Alltså man vill ju se det hända.
Alltså han kommer ju vara fenomenal i Napoli. Det är uppenbart.
Han kommer åtminstone ha tre matcher då han ser ut som du vet, Prime Messi eller någonting. För det har han nästan alltid. Han har tre matcher där det bara, han fullständigt bara liksom gnistrar. Och sen så kommer det klinga av och sen så blir det väldigt mycket dåliga första touch och springa med bollen ut över sidlinjen och såna här saker.
Utan att själv ha sett det här ryktet i sin originalform och bara utgått från det du återberättar till mig nu, så gissar jag på att Sterling in till Napoli är en direkt följd av att de verkar försöka offloada Noah Lang. Alltså för Lang ska verka ju vara på väg på lån till, vad det är, Fenerbahce tror jag. Han har inte varit så lyckad som de hade hoppats på, den nederländske smått hetlevrade, ganska svårhanterade utifrån det som har rapporterats tidigare, yttern där då. Fått begränsa med speltid, både Neres och Politano gått före, så att han verkar ju vara på väg till Turkiet, och då behöver de väl få in någon ytterligare gubbe i numerären, och ja, varför inte Raheem Sterling? Alltså, ja, det hade varit, jag hade blivit gladare än någon annan om Sterling skulle göra dunder i succén i Apel. Det hade varit väldigt fint på något sätt, tycker jag.
Ja, nu förtjänar han ju få någon slags upprättelse här efter det.
Ja, men det är, jag tycker det är skamligt. Alltså, man kan tycka om man vill om man Chelsea värvar, man kan tycka om man vill om hans kvaliteter som spelare, men alltså så här, sättet de har behandlat honom de senaste åren, nej, det gör mig inte glad.
Nej. Vi kan också konstatera, det här var ett intressant rykte som precis dök upp rörande Everton. Everton sägs vara på jakt efter en ny högerback, vill bredda sin backlinje där, David Moyes, och de har hittat en spelare i Bologna som heter Emil Holm som de just nu is monitoring, så att det är ju långt ifrån, men det är ett namn som nämns till Everton nu i alla fall i januari, och det hade ju piggat upp.
Älgen på Hill Dickinson Stadium.
Ja, exakt. Nej, men vi vill ha fler svenskar i Premier League, tycker vi som gör Premier League-podden.
Alltså, även om jag gör Premier League-podden så tycker jag inte nödvändigtvis att vi ska få alla svenskar dit, utan jag vill ju ha dem till Spanien. Här behöver jag ju inte vara filtrerad när jag sitter i Silly-podden, så då kan jag ju säga rakt ut. Nej,
det är bara att köra.
Hellre ser de flytta till Spanien i sånt fall. Där vill jag ha fler svenskar. Det räcker inte med Viljot och Starfelt i Celta. Vi behöver fler. Så att, jag hade hellre sett Emil Holm var på väg till Real Sociedad, men såklart ja, är han så sugen på att dra till Premier League, är det verkligen optimal liga för hans del att flytta till? Grejen är så här, väldigt offensivt lagda wingbacks, du måste ha en viss, måste vara en viss typ av spelare för att ändå funka i Premier League. Jag har sett ganska många i den kategorin som inte har lyckats i just Premier League, men som har varit helt briljanta i Serie A, som till exempel Emil Holm har varit. Han kommer inte få spela som någon sorts wingback med framför en trebackslinje i Everton.
Nej gud, det är David Moyes för fan. Han kommer spela klassisk högerback.
Jag tror att det är bra för landslaget. Men jag vet inte om det är så bra för Emil Holms karriär.
Alltså, vem vet?
Alltså, bra exempel. Nu kommer en japansk liknelse här. Och det finns såklart så här, individfall och allt möjligt. Men jag tänker på Yukinari Sugawara som gick från AZ till Southampton förra säsongen. Och jag hade jätteförhoppningar på att han skulle göra succé i Premier League. Han var fullkomligt bedrövlig. Southampton åkte ur. Sugawara flyttade sedan vidare till Tyskland och till Werder Bremen. Där han vart briljant. Och uttagen i veckans lag här i helgen också. Och det är också så här, det var inte som att han, vissa typer av så här offensivt lagda wingbacks funkar så otroligt mycket bättre i andra ligor än Premier League. Och jag är lite rädd för att Emil Holm är den kategorin av spelare. Alltså fantastisk spelare, otroligt underhållande, men jag förstår inte varför han ska lämna ett Bologna som spelar på den nivån de gör och har de framtidstron de har för ett Everton. Det kan inte jag riktigt förstå varför han skulle göra. Förutom då ett bättre lönekuvert och mer uppmärksamhet från svenska medier och Patrik Syk inräknad.
Ja, exakt så. Exakt, det har någonting.
Nej, men för Fridas skull så vill man ändå att så många svenskar som möjligt kommer till Premier League. Men det är snarare den anledningen jag tycker att det hade varit roligt. Eller vill jag se dem i La Liga annars.
Ja, precis. Vi konstaterar också att Juventus meddelat Crystal Palace att de har gett upp om Mateta. De kände väl den radioaktiva stämningen från Oliver Glasner i helgen.
Det är inte förvånat med att de hade löst det. Alltså,
det är inte värt att vi ringer dit en gång till. De blir så jävla ledsna.
Alltså, ja, det är mörkt i Palace just nu på så vis. Det kan man väl lugnt. Vi vill bara lägga till en sak gällande. Jag såg en statistik som man kul här nyligen, på tal om svenskar i England. Sverige är ju nu mer efter det här fönstret på damsidan då det land som har flest utländska spelare i VSL.
Det är jävligt coolt.
Vet du vilket land som har näst flest?
Nej, det är ingen aning.
Japan.
Jaha.
Sverige, Japan, Nederländerna i topp på alltså utlandsproffs i VSL när det kommer till. Det är ganska häftigt.
Ja, verkligen. Ett tag var det ju liksom mycket så här, amerikaner och grejer, men Sverige och Japan alltså.
Ja, men du har ju typ 3-4 japaner i varje lag. Liksom, Sverige är ju typ hur många som helst nu också. Nu såg vi väl Emilia Larsson som dök upp i Newcastle plötsligt, och nu pratar vi andra divisionen.
Ja, precis. Vad heter hon då? Hon gör ju succé just nu.
Vem av de typ 25 stycken som finns tänker du på just nu?
Ja, men jag tänker såklart på Liverpool, som ju har kommit in. Alice Bergström, va?
Just det. Där har du ju Kap också sen tidigare väl. Om inte Kap också har flyttat, men det kanske, nej, blandar ihop det. Ja, vi kan gå vidare från det här segmentet.
Ja. Nej, hon är kvar där också.
Ja, tänkte väl det.
Det är jättekul, men vart var vi någonstans? Jag vet inte. Vi går till frågor, tycker jag.
Det låter som en bra idé, tycker jag.
Nu har jag helt slarvat bort mig i körschemat.
Har du koll förresten på, kan du nämna de japanskor som spelar i Liverpool?
Nej, det kan jag inte.
Fuka Nagano, Risa Shimizu, kan vara någon mer. Där, nu kan vi gå vidare.
Ja, Liverpool har väl gjort en 2+-säsong så här långt. De är ju ganska långt efter topplagen i kvalitet. För om man går tillbaka sen 10-15 år sedan, så var ju Liverpool ett lag som vann titlar i England på de sidan. Men det var länge sedan.
Ja, de har gjort en rebuild, kan man väl lugnt konstatera.
Ja, de har ju spelat på en bedrövlig arena dessutom som... Nej, det har inte satsats ordentligt från FSG, så kan man väl säga. William skriver: kan vi lyfta Tottenhams truppsituation? 15 A-lagsspelare otillgängliga till Champions League mot Dortmund. 11 juniorer inkallade i truppen. Tell blir bortplockad för en halvfitt Solanke som gör att det finns en hel ytter i Odobert tillgänglig. Tell som dessutom... ryktas till Paris FC som vill ta in honom. Men de verkar ju vara inte speciellt sugna på att släppa någon just nu med den skadesituationen de har. Som sagt, nej, det är inte bra. Och med förtroendet för Thomas Frank i botten dessutom. Nej, men Niva kanske får rätt. Tottenham åker ur i år.
Ja, precis. Det är ju väldigt långt avstånd ner, men det är väldigt anmärkningsvärt, den där skadesituationen och hur varenda spelare bara går sönder och blir borta några månader. De har ju egentligen på pappret snarare en för stor bredd på ytterpositionen, eftersom att alla bara är trasiga, så märks ju inte den av. Ja, Wilson och Odobert får kämpa hårt mot Dortmund, låter det ju som i alla fall.
Joakim Linner Fanpage skriver: Marcotto, vilken av dessa spanska tränare är nästa Iraola? Giraldes i Celta, Perez i Rayo eller Sarabia i Elche?
Alltså, det Elche har gjort den här säsongen är ju anmärkningsvärt, så att Elche blir ju spännande. Sen har ju liksom, så att det blir väl svaret. Alltså, jag gillar ju Giraldes i Celta också, och det är väl den som också har någon sorts, ja. Alltså, jag gillar ju alla tre, ska jag väl ärligt talat säga. Men den som spanska tränare som mest ryktas i Premier League just nu, om det är där som är måttstocken, det är ju Pepe Bordalas. Nu vet jag inte hur mycket det har varit med ryktena till vad heter det, Crystal Palace på senare tid. Men det är någonting man verkligen vill se, för då kommer Premier League-tittarna få se vad riktig spelförstörande fotboll är. Alltså så här, de här liksom svartkonsterna som Arsenal sysslar med under Mikel Arteta är ingenting emot vad Pepe Bordalas har gjort i sitt signum och sin liksom livskall. Så det är vad jag hoppas mest på att få se i Premier League, att Pepe Bordalas går dit och visar fotbollsvärlden hur mycket han kan förstöra fotbollsmatcher. För det finns något vackert i det på något sätt. Men annars, så som sagt, alltså Eder Sarabia har ju liksom varit, det är ju bara det här han har gjort i Elche hittills. Tidigare assisterande till Quique Setién. Alltså, det är ju, de spelar en jättespännande fotboll. Det blir väldigt kul att följa hans fortsatta tränarkarriär, tycker jag. Ja, motsatsen men... till Pepe Bordalas, kan man väl säga.
Ja, precis. Johan Ekmark skriver: behöver en 15 minuter lång förlåtande ett 15 minuter långt förlåtande uttalande från Makoto om att han inte var med igår i Premier League-podden. Du får helt enkelt du får leva med det, Johan.
Jag har ju missat den förr.
Du drar ju till Japan.
Vi kan vara liksom... transparenta om hur det går till när vi planerar eller ställer in Premier League-poddar. Vi är alla tre i den här gruppen ganska överens om att vi har en viktig konstant som måste vara med och som vi anpassar schemat efter. Och den konstanten befinner sig i London. Ja. Sen huruvida någon av oss två saknas eller inte, det behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder.
Det blir ingen... Ja, det får vi verkligen vara. Men han fyller på med, kommer Man United göra något i vinter eller ska det göras i sommar? Jag tror inte att det är ett bra läge just nu för Manchester United att värva speciellt mycket. Det kan ju finnas liksom yngre spelare som man har haft på radarn ett tag, alltså planering som ligger för längre tid med juniorer och så vidare som kan komma in. Men det kommer inte värvas till startelvan i januari nu, det tror jag faktiskt inte.
Alltså bara faktumet att Kobbie Maino ingår i någon form av planer igen signalerar ju att mittfältsfrågan då till viss del har lösts. Sen hade jag ändå fortfarande utifrån hur gammal Casemiro är, hur bra Ugarte har varit eller inte bra snarare, att man ändå kan titta på att ta in en mittfältare. Och jag är väldigt förvånad om ingen klubb hugger på Ruben Neves innan det här fönstret är slut. Som vill hem till Europa igen och som man vill se i en liksom stor klubb. Nu kanske inte United där i den sensan och kan vinna titlar, men man vill se Ruben Neves i en stor klubb för att se vad han skulle kunna göra, för han har ju varit otroligt bra under alla år han inte har spelat i en stor klubb under sin karriär. Så ja, Ruben Neves hade inte jag varit främmande för om United ändå skulle överväga att plocka in, även om Ruben Amorim har försvunnit, tycker jag att han skulle kunna vara vettig att lösa för en ganska liksom billig summa i ett vinterfönster. Men det är bara mittfältet de behöver något. Resten av laget känns ju ganska stabilt och tryggt som det är.
Mm, verkligen. Så är det. Hörde ni, det var det vi hann för idag. Sillypodden återkommer lite senare i veckan. Här hoppas vi att Makoto är tillbaks här i södern igen.
Jag har fyllt fast på pressläktaren på Aspmyra ikväll. Men som sagt, det är ju faktiskt rena rama sommartemperaturerna här, för det var januari i Bodø. Känns som -7, säger väderappen. Och det kändes som mer minusgrader för någon vecka sedan, fick jag höra från några anställda här i klubben. Att det var nog tur att du inte var här då. Och det kan jag köpa.
Har du fått låna Patrik Brännings elektriska strumpor?
Nej, jag har inte riktigt haft behovet i det, i och med att det bara känns som -7.
Nej, precis. Han hade ju haft dem i +7, tror jag.
Ja, så kan det ju mycket väl vara. Jag är i och för sig också den auran att kunna ha sånt i typ +7 och tycka att det är för kallt och eländigt då med. Men, nej, det är faktiskt... Det är frisk vind i alla fall här. Man får se det positiva och se det från ljusa sidan. Det här är ju liksom en, vad ska man säga, äventyr upp i extrema Arktis. Det är inte vardag. Så att jag tror att kyla i Stockholm stör mig mer än vad kyla här gör. Om någon förstår den logiken.
Jag förstår den. Hur som helst, vi hörs snart igen och Sillypodden är tillbaks senare i veckan. Vi hörs då.
Hej.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information. Do you think I'm...
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.